välkomna till Landsbygdspodden, en podd som vi på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver. Idag kommer vi att prata om vatten och vattenvårdsåtgärder. Jag heter Erika Kvarnlöf och med mig här idag har jag Amanda. Berätta lite om dig själv.
Hej! Jag arbetar som växtodlingsrådgivare på Länsstyrelsen och har gjort det sedan 2015. Just nu så arbetar jag framförallt med vattenhushållning i lantbruket, exempelvis hur mycket vatten det går åt att driva olika typer av företag och bevattning. Och idag så har vi med oss Madeleine Svärd. Berätta vad du arbetar med.
Ja, jag arbetar som vattensamordnare på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen och jag sitter i Uddevalla. Och jag har arbetat som vattensamordnare sedan augusti 2022. Och jag jobbar mycket med investeringsstöd som berör vatten i odlingslandskapet och investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder. Och sen jobbar jag också en hel del med att öka samverkan kring olika vattenfrågor mellan olika avdelningar på Länsstyrelsen. Som till exempel mellan landsbygdsavdelningen och vattenavdelningen.
Så spännande. Och idag så är du här för att bland annat prata om investeringsstöden som finns i den strategiska planen. Vad har vi för några stöd?
Ja, det stämmer. Vi finns ju väldigt många olika investeringsstöd. Men idag kommer vi att fokusera på investeringsstöd som har koppling till vattnet i odlingslandskapet. Bland annat har vi täckdikning, kalkfilterdiken, bevattningsdammar. Och sen så har vi en helt ny grupp stöd i strategiska planen som heter investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder. Som är då stöd för våtmarker och dammar för näringsrening, våtmarker och dammar för biologisk mångfald. Och sen ett helt nytt stöd som heter övriga vattenvårdsåtgärder som jag kommer berätta lite mer om senare.
Ja, kul. Om vi då börjar med täckdikningsstödet. Vad är det egentligen som är så bra med att täckdika?
Ja, men en fungerande dränering det är egentligen en grundförutsättning för att kunna ha en hållbar och lönsam växtodling. Med ett bra täckdikningssystem så minskar man dels risken för stående vatten i fält. Man kommer snabbare ut på våren och kunna köra för att fälten torkar upp snabbare och jämnare. Man minskar också risken för markpackning och skador i fält. Sen säkerställer man ju också så att grödan kan växa och utveckla ett bra rotsystem under hela vegetationsperioden. Och detta i sin tur leder ju ofta till högre skördar. Så att man minskar också risken för jorderosion och även fosforförluster. Och sen utöver att man får bort vattnet från fältet, det är ju också att man faktiskt... Att även täckdikning är bra vid torra år på grund av att man får den här bättre markstrukturen som gör att grödan kan bilda ett djupare rotsystem som gör att det även då kan hämta både vatten och växtnäring på djupare nivåer i marken. Så det är också som en liten försäkring mot torra år.
Om det är så att man är sugen på att läsa mer om täckdikning, alltså dränering, vad har du för tips då?
Jag skulle börja med att kontakta en rådgivare som jobbar inom Greppa näringen. Det finns ju miljörådgivning och gratis rådgivning inom Greppa som till exempel handlar om översyn av dränering och även underhåll av diken om man är intresserad av det. Sen om man letar efter en entreprenör som jobbar med de här frågorna, då skulle jag också gå in och kolla på hemsidan Svenska Dränerares Riksförbund. Där finns det bra samlad information som man kan läsa mer om. Egentligen över hela länet och hela Sverige. Sen har vi ju vår nya jordbrukspolitik, Sveriges strategiska plan. Som började nu 2023 och håller på till 2027. Där finns det ju investeringsstöd till just täckdikning. Och vårat län har blivit tilldelad en ganska stor budget för det här stödet. Och det här stödet har man då möjlighet att få 30% stöd upp till ett belopp på 2,4 miljoner kronor. Och det här stödet för täckdikning, det kommer vara möjligt att söka nu 2023 i september. Kommer vi ha en utlysning Och sen kommer man kunna söka det under hela programperioden, men vid olika tidpunkter. Så att den nästa tidpunkt för det här är som sagt i september, nu i höst.
Det här med strukturkalk då?
Mm. Tänker du på att köra strukturkalk över fältet eller tänker du på att anlägga ett kalkfilterdike?
Du får jättegärna berätta om båda åtgärderna.
Mm. Genom att sprida strukturkalk som är en blandning mellan bränd och släckt kalk, alltså inte vanlig pH-höjande kalk, kalciumkarbonat, så blir ju resultatet i fält blir ju att det blir stabilare markstruktur på grund av att det bildas stabilare leraggregat som i sin tur då leder till att det binder växtnäring bättre och framförallt partikelbunden fosfor, vilket gör att det minskar risken för fosforläckage via eroderade jordpartiklar ut i vattendraget. Och det här då kan man ju göra på två olika sätt. Antingen så kör du strukturkalk och sprider det över hela skiftet. Eller så väljer man att blanda i strukturkalken i återfyllnadsmassorna när man täckdikar, vilket då blir ett kalkfilterdike. Och vill man sprida strukturkalken över hela fältet så kan man då söka LOVA-stöd för det. Och då får man leta upp en organisation i sitt närområde. Man kan till exempel söka det här stödet via då ett vattenråd eller ideell förening som i sin tur då har sökt det här LOVA-stödet. För LOVA-stöd kan man inte söka som privat markägare. Då kan man få 40% stöd till det här via de här föreningarna. Och det finns alltså inget investeringsstöd till att sprida bara strukturkalken över hela fältet. Men sen så har vi ju ett eget investeringsstöd för att anlägga ett kalkfilterdike. Och då är stödet på 50%. Det finns inget maxtak för det här stödet. Och för er som inte vet vad ett kalkfilterdike är så innebär ju det att man anlägger då, efter man anlagt ett täckdike, så blandar man i strukturkalken i jordmassorna när man fyller igen massorna. Och därmed då så minskar man fosforläckage ut i eroderade jordpartiklar ut i dräneringsvattnet. Så att det blir, man kan säga att det blir som ett litet minireningsverk över de här dräneringsrören.
Men om det är så att man då har en jord där det passar att göra sådana här kalkfilterdiken, kan man kombinera stödet för kalkfilterdiket tillsammans med täckdikningsstödet?
Ja, det kan man. Och väljer man att bara täckdika, då kan man söka, då får man 30% stöd. Men väljer man då att göra som du säger, kombinera stödet, både täckdikning och kalkfilterdike, då får man 50% stöd för hela paketet. Så att det är ju väldigt bra förutsättningar nu att ta del av det här stödet. Just nu, under den här programperioden.
Så, men när ska man strukturkalka då? Och vad är det som är viktigast att tänka på när man anlägger kalkfilterdiken? Kan du nämna lite fördelar och nackdelar kanske?
Mm. Det gäller ju att man kör vid rätt förhållanden. Det ska ju vara en lerhalt på minst 15%. Och forskningen visar att ju högre lerhalt desto bättre resultat får man. Så gärna upp mot 20-25% ler. Och sen när man anlägger ett kalkfilterdike så ska ju gärna jorden vara ganska torr. Det ska vara ganska torra förhållanden och det gäller egentligen så fort du jobbar med strukturkalk. Så att det inte sker en reaktion för tidigt. Och sen om man kör strukturkalk över hela fältet, då får man ju gärna ha redan bra markstruktur. Så gärna efter ett vallbrott eller efter höstraps till exempel, så att markstrukturen är ganska bra. Och sen ska det också brukas ner minst 2 gånger och man kan gärna köra olika riktningar i fältet. Det är ju en relativt dyr investering, så att det gäller ju att man kör på bästa sätt och med bästa förhållanden för att få bästa resultat. Annars så kan man ju säga att man har slängt pengarna i sjön och det vill vi ju inte att vi gör.
Nej, slänga pengar i sjön, det är vi ju inte så sugen på. Jag förutsätter att det här gäller konventionella lantbrukare. Men hur fungerar det för ekologiska lantbrukare? Är det samma regler som gäller där, eller ska man tänka på något speciellt om man odlar ekologiskt?
Ja, nej, men det stämmer. Det här strukturkalk är ju dagsläget inte godkänt i ekologisk odling. Och det handlar egentligen om att det, hur processen är för hur det framställs. Så att idag så är det bara konventionella odlare som kan använda strukturkalk.
Mm. Då hoppar vi vidare till nästa stöd, bevattningsdamm. Kan du berätta lite om det?
Ja, det är ett helt nytt stöd inom strategiska planen. Och man får 30% stöd till det. Det finns ett maxbelopp på 750 000 kronor per bevattningsdamm. Och det här stödet, det kommer man att kunna söka nu i sommar under juni-juli månad.
Vad spännande med ett nytt stöd och just bevattning, tänker jag. Men vilken... Ja, behöver man anmäla eller söka tillstånd eller sånt där, och kan man i såna fall få hjälp med det, eller hur ser det ut hos oss just nu?
Ja, precis. Ja, här krävs det anmälan eller tillstånd för själva anläggandet av dammen. Sen även uttag av vatten för att fylla bevattningsdammen och även uttag av vatten för att bevattna grödorna. Och det här gör man ju hos våra kollegor på vattenavdelningen, så man skickar in sin anmälan eller sin tillståndsansökan hos vattenavdelningen på länsstyrelsen.
Men vill man då att man har tillstånd eller anmälan innan man söker stödet? Eller kan man söka stödet och sen skicka in tillstånd?
Ja, man kan söka stödet innan. Och egentligen kan det ju vara bra att man har ifall man som markägare inte vet om man vill anlägga en damm utan att ha stödet, så kan det vara bra att de skickar in till oss på landsbygdsavdelningen först, för att de ska vara säkra att de får stödet. Och sen när man vet att man vill anlägga, då kan man skicka in till vattenavdelningen för att få beviljat sin tillstånd eller anmälan.
Mm. Jag funderar på det här. Behöver vi bevattna i vårt län? Det är ju en stor investering. Är det värt jobbet?
Ja, det är en stor investering och det kräver mycket jobb, men jag skulle säga att intresset för bevattningsdammar, de har ju ökat de senaste åren, och framförallt sedan torkan 2018. Och jag tror att vi får vänja oss vid extremt både torra och extremt blöta år framöver. Så att jag skulle säga att trycket och intresset för bevattningsdammar, det är stort. Och det är ju en väldigt, det är ju en bra försäkring för att kunna ha säkerställa sin odling. Och vi har ju sett tidigare nu att man kanske bevattnar specialgrödor som potatis och grönsaker. Men det man ser nu, det är ju att det blir ju allt mer populärare att bevattna till exempel vallar för att säkerställa foder på mjölkgårdar. Så det, man ser det intresset ökar inom andra områden också.
Men hur fungerar det då? Kan man kombinera ett stöd för bevattningsdammar med ett stöd för en våtmark? Eller vad är egentligen skillnaden mellan de här två olika vattenspeglarna?
Mm. Vi har ju olika stöd, är det ju. Så att det är ju, om man har en bevattningsdamm, då är det ju 30% stöd. Och då är ju huvudsyftet att bevattna. Att ha en lönsam odling, att säkerställa sin odling. Men om man har en våtmark, då är ju syftet ett annat. Oftast då har vi ju två olika syften där, och då kan det ju vara antingen att ha en näringsrenande funktion eller att öka biologiska mångfalden. Som det ser ut idag så är det svårt att kombinera de här. Men sen går det att göra olika kombinationer av dem, så att man kan ju ha i anslutning till varandra att man börjar med en bevattningsdamm och sen i anslutning en annan typ av damm.
Så alltså, våtmarksstödet ligger under vattenvårdsåtgärder och ger 100% i stöd, medan investeringsstöden till bevattningsdammarna ger 30% i stöd, har jag förstått rätt då?
Ja, det stämmer. Och det är ju lite lägre stödnivå på bevattningsstammarna för att det ökar lönsamheten i lantbruksföretaget mer än till exempel en våtmark för ökad biologisk mångfald.
Men hur ser det ut med anmälan och tillstånd för en våtmark då?
Det gäller ju också då att man antingen skickar in en anmälan om vattenverksamhet eller ansöker om ett tillstånd för vattenverksamhet. Och då är det också hos våra kollegor på vattenavdelningen på Länsstyrelsen. Och är våtmarken eller dammen under 5 hektar, då krävs bara en anmälan om vattenverksamhet. Och är dammen eller våtmarken över 5 hektar, då krävs det tillstånd. Och då är tillstånd, då är det ju lite mer jobb med det, men det är också en trygghet som markägare att man faktiskt har ett tillstånd och får göra det här på sin egen mark.
Mm. Finns det olika typer av våtmarker?
Ja, det finns olika typer och med olika huvudsyften framför allt. Som jag nämnde tidigare så finns det i de här stöden finns det 2 olika inriktningar. Det ena, det är ju den gruppen som ökar biologisk mångfald, och den andra typen, det är att man vill öka näringsreningen, alltså minska växtnäring som fosfor och kväve från åkermarken ut i vattendragen. Men för de här 2 olika grupperna så är det båda grupperna har 100% stöd, kan man söka 100% stöd till. Och våtmarkerna för biologisk mångfald, de utformas ju på ett lite annorlunda sätt. De är ju tänkta att gynna både växt- och djurliv. Och till exempel om man vill gynna fåglar, då är oftast dammarna lite större. Krävs gärna ett par hektar. Och även strandlinjen kanske lite mer flikig. Så det gynnar födosökande fåglar. Och man tänker, man vill gärna få in det här liksom naturliga utformningen i landskapet så att det smälter in vackert. Så kanske inga branta vallar eller att det ska vara raka linjer så. Och också med, om man minskar branta vallar så underlättar ju också att man kan slå vallarna. Man kan också gärna ha bete som skötselmetod. Men det gäller som sagt båda. För båda dammarna att över 5 hektar, då krävs det tillstånd för vattenverksamhet.
Är det samma regler som gäller ifall man vill anlägga en fosfordamm?
Ja, det är samma regler, men oftast är ju en fosfordamm ganska liten. Så att oftast är det ju en anmälan av vattenverksamhet som krävs här och inte ett tillstånd. För det är oftast mindre långsmala dammar i anslutning till dräneringsutlopp som är en fosfordamm.
Så hur är en fosfordamm uppbyggd då?
Ja, men det är ju oftast en långsmal damm med en djup del där lerpartiklarna och som oftast då binder mycket fosfor kan sedimentera. Och sen så åka ut då i en grundare del som har mer vegetation. Och sen efter en tid så har ju den här djuphålan antagligen fyllts då med sediment som innehåller väldigt mycket fosfor. Då kan markägaren gräva ur den här djupdelen och det kan sen återföras till fältet då. Så att man får liksom som en cirkulation av växtnäring där då. Och här är också placeringen avgörande. Alltså desto mer fosfor som vattnet innehåller som rinner igenom dammen, desto bättre rening får man.
Spännande. Men en annan grej som du nämnde, det var att det finns något som heter övriga vattenvårdsåtgärder. Vill du berätta vad det är för någonting?
Ja, det är ju då, det tillhör ju investeringsstöden för vattenvårdsåtgärderna och är den tredje gruppen av de här stöden. Och här är egentligen fokus på att minska övergödningen eller effekter av fysisk påverkan på så sätt att man kan förbättra då vattenmiljön. Och det här är ju ett helt nytt stöd och det här gäller egentligen att vara ganska kreativ så man kan få stöd till ganska många olika åtgärder här. Bara det på något sätt då minskar övergödningen eller förbättrar vattenkvaliteten. Så gärna åtgärder som gör att vattnet rinner långsammare och på så sätt att näringsämnen hinner sedimentera. Och exempel på åtgärder som man kan söka i det här stödet, det kan ju till exempel vara återmeandring, restaurering av svämplan, reglerbar dränering, avfasning av dikeskanter eller anpassa eller ta bort kulvertar. Och det kan ju även vara att anlägga ett tvåstegsdike eller kalkfilterbädd. Så att vi hoppas ju på att få in många kreativa ansökningar till det här stödet. För så länge man anlägger en åtgärd som förbättrar vattenkvaliteten i vårt odlingslandskap så kan man få ta del av det här stödet. Och det här stödet är ju också då 100% finansiering till. Så att det är också väldigt bra möjligheter till det här stödet.
Ja, det låter ju jättespännande. Det gäller att vara kreativ med andra ord. Och nu tänker vi så här avslutningsvis då, för er som har lyssnat, och om man nu känner att jag vill ha mer information om det här, vart ska man vända sig då?
Ja, nej men dels så har vi ju mycket bra information på Länsstyrelsens hemsida, men också på Jordbruksverkets hemsida. Och de har ju information om alla investeringsstöden. Och är man intresserad av att anlägga dammar och våtmarker eller andra vattenvårdsåtgärder, men inte riktigt vet vart man ska börja någonstans, då skulle jag börja med att kontakta Greppa näringen. Och antingen om man har en rådgivare där så kan den rådgivaren hjälpa dig att slussa vidare rätt. Och har man inte haft ett besök av Greppa, då skulle jag gå in på greppa.nu och leta mig fram efter en rådgivare i området som du befinner dig i. Och sen boka ett startbesök. Och om man vet att man befinner sig i ett läge där det finns åtgärdssamordnare som jobbar med olika övergödningsprojekt, då skulle jag kontakta åtgärdssamordnaren i mitt område för att få mer hjälp och tips kring de här frågorna. Så att det finns lite olika vägar att gå, men några av de här valen skulle jag välja, eller alternativen skulle jag välja. Och givetvis, ni som sitter och lyssnar nu, om ni har funderingar eller frågor som ni vill bolla kring det här ämnet, så är ni givetvis välkomna att komma in med frågor antingen direkt till mig eller till någon av mina kollegor på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen.
Tack så hemskt mycket, Madeleine Svärd, för all matnyttig info och det här trevliga samtalet.
Tack själv, det var väldigt kul att vara med i eran podd. Hoppas att vi hörs snart igen.
Ja, det hoppas vi också. Och nu är det nog läge att ta sig en kopp kaffe och börja fundera på alla de här kreativa lösningarna som vi har pratat om idag. Så tack så mycket till alla er som har lyssnat, så hoppas jag att vi hörs snart igen.